övervikt på vänster sida från mitt håll. Det var dop. Härligt att se er, som jag sa. Vi ska fortsätta. Förra veckan så talade jag om den heliga ande. Jag talade om livet med den heliga ande och att leva i strömmen av den heliga ande. Jag utgick från Hesekiel, en profetisk skrift som handlar om att strömmen flödar från templet, går genom och flödet gör att allt vatten blir rent. Där floden rinner fram, där blir allting rent och sunt och får liv. Och det är andens liv i oss. Vi som är kristna, vi bekänner att det finns en helig ande. En treenig Gud, fader, son och helig ande. Och han har sänt sin ande som kommer in i våra liv, rena våra liv. Och är Gud med oss varje dag. Och det är fantastiskt. Så idag är det ju pingstdag. Det är den dagen som vi firar till minne, ja, till minne av det som hände när pingst, när anden utgöts över lärjungarna. Jag ska läsa en text ifrån, som man alltid läser. Det gör man ju faktiskt. Apostlagärningarna 2. Om ni har biblarna med så slår vi upp Apostlagärningarna 2 kapitlet. Och så ska jag tala lite utifrån det. Lärjungarna var ju samlade. Jesus hade sagt åt dem att vänta tills han skulle ikläda dem med kraft från höjden. Och så står det så här i Apostlagärningarna 2, vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom att de hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är det inte Galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder och elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadoken och i Pontus och i Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och Libyen och Kyrene, till eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar och proselyter, kretensar och araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Jag tar nästa rad också. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Tack Jesus för ditt ord idag, Herre. Tack för den här texten som vi har hört. Vi som har varit i kyrkan länge, vi har hört den många gånger och vi förstår att det är någonting som sker när du rör vid oss. När din heliga ande faller över en plats, ett område, över människor. När människor tar emot din heliga ande så sätts världen och människor i rörelse på något sätt. Jag ber här i den här stunden att du ska tala till var och en här, Herre. Du ska beröra hjärtan. Var vi än är, var vi än är i förhållande till dig så kan du röra vid hjärtan. För du är en heliga ande som går genom stängda dörrar och möter människor där man är, Herre. Tack Jesus för att du är här. Amen, amen. Ni vet, löftet hade redan givit. Från Joel i Gamla testamentet så hade det profeterats om att den här dagen skulle komma. Man visste att anden skulle utgjutas. Det står så här i Joel, det ska ske att jag utgjuter min ande över allt kött. Guds ande ska ut in i människors liv. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Era unga ska se syner. Jag övertjänare och tjänarinnor ska utgjuta min ande. Det var löfte från Joel. Hesekiel talar så många gånger också om den heliga ande. Förra veckan var jag där. Hesekiel 37. Då ser man hur Hesekiel får en syn från Herren. Och Herren för Hesekiel till en dalgång. Och i den dalgången så är det fullt av torra ben. De ligger där och han frågar, liksom, de samtalar med varandra. Den här ängeln eller Herrens gestalt som har dragit Hesekiel dit. Och så frågar han, hur ska de här benen få liv igen? Och Hesekiel svarar: Gud, du vet det. Och så talar Herren, profetera över dem. Så säger Herren. Alltså det var ett härligt pingsmöte. Så säger Herren, sa man för. Jag vet inte om man säger det så mycket. Men någonstans så var det den rösten som du ska tala med. Och du ska profetera över dessa ben. Och de ska få liv igen. Det handlar såklart om Israels folk. När det står i GT. Men det handlar om vår tid. Andens tid. Den heliga ande ska komma över er. Torra ben ska få liv. Om du känner att jag lever inte just nu. Jag liksom bara existerar. Du ska få liv igen från den heliga ande. Profeten Johannes, döparen alltså, pekar på Jesus och säger: det kommer en som är starkare än jag. Jag har döpt er i vatten, han har döpt så här. Men han som kommer efter mig ska döpa er i helig ande och eld. Elden talar om rening, helig ande talar om Guds närvaro i ditt liv. Vi ska bli döpta i helig ande och eld, Guds folk. Och så säger Jesus till sina lärjungar: ni ska vänta här i Jerusalem, så ska jag ikläda er med kraft från höjden. Och Apostlagärningarna 1:8 står det: men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och från den dagen går evangelium ut, det vet vi. Det är därför vi tror idag i Sverige. Någon gick ut, någon blev fylld av anden, någon tog de där stegen ut till jordens yttersta gräns och förkunnade evangelium i andens kraft. Och så har vi en församling här i Alunda. Jesus själv ger löftet. Jag ska inte lämna er ensamma här i världen. Det är bättre för er om jag lämnar er. För jag ska sända hjälparen, den helige ande. Vem säger de orden egentligen? När man är med sin bästa vän, man har vandrat med Jesus under flera år. Och så säger han: det är bra för er om jag drar nu. Jag drar vidare för ni ska få någonting annat från mig. Det säger man ju aldrig när man är med vänner. Man säger: här är gott att vara, här vill jag vara kvar. Möjligtvis, jag tror jag berättade det förut, men jag var ju ofta i slagsmål när jag var liten. Och lite då och då på skolan också. Av någon anledning var jag het och det tände till fort. Och så kom jag i slagsmål och då var det någon rektor där på Olandsskolan som ändå sa till mig: det är bra om du istället tänker att du ska gå därifrån innan det exploderar. Då är det relevant. Det är bra för, alltså när jag står där i en situation och vi blir arga på varandra, då är det bättre att jag säger: det är bra för dig om jag går nu, annars är det kört. För dig alltså, eller för mig. Jag fick stryk också alldeles för många gånger. Och inget roligt med det egentligen, men ändå roligt när man är, det är länge sedan, kära någon. Varför så lärde jag mig hantera på något sätt att det går ju inte bara att gå på, utan man behöver ju faktiskt dra sig undan. Men det här tillfället, då är ju Jesus med sina lärjungar, bästa vänner. Och så säger han: jag ska lämna er. Jag måste lämna er. Jag ska lida, jag ska dö, jag ska uppstå. Men sen kommer hjälpen, den heliga ande. Och då kommer kraften in i er liv. Och då kommer ni gå. Och evangelium når ut. Och människor blir frälsta. En fantastisk tid. Och det är den tid vi fortfarande lever i. Tills Jesus kommer tillbaks. Tre fenomen som sker när anden faller. De hör, de ser och de talar. De hör som dånet av en stormvind. Betyder inte att det blåser, tänker jag. Det betyder att de hör dånet. Varför kommer ett dån? Jag tror att det har att göra med vad som händer i Gamla testamentet. Alltså de ser kopplingen. Det judiska folket ser kopplingen. Anden faller, dånet kommer. Gud har talat i GT genom storm. I Jobs bok. De har hört basunljudet när Gud kommer ner över berget, över Mose. När Mose tar emot lagtavlorna. Och nu är de där i staden och firar den här högtiden som är det judiska pingsten egentligen. De firar hur Mose tar emot lagtavlarna på Sinai. Shavuot, 7 veckor efter påsk. En skördefest, men också till minne av vad som hände på Sinai berg. Och så kommer Gud i dån, precis som han gjorde över berget. Och jag tror de känner igen Gud i dånet, i stormvinden. De ser, som tungor av eld. Betyder inte att det brinner, tänker jag. Det är som tungor av eld, de känner igen Gud i elden. Så många gånger i Gamla testamentet så uppenbarar sig Gud i elden. För Mose när han kallar Mose vid brinnande busken. För Abraham när han sluter förbund med Abraham. Abraham delar upp en måltid och ska äta med Gud. Förbundsmåltid. Då kommer Guds ande ner som en eld och rör sig bland köttstyckena, står det. Eldstoden leder Israels folk genom öknen. Så på något sätt så känner de igen Gud också i elden. De ser, de hör. Och så börjar de tala. Andra tungomål än deras eget modersmål. Vi ser kopplingen från Babel, eller hur? I Babels torn, vad händer då? André har ju talat om Babels torn, ni som har varit med, om hur folket liksom skingras. Eller på något sätt blir det en språkförbistring. Och Gud låter människor tala olika språk och de sprider sig ut över världen. Och det som sker där är precis omvänt här. Helt plötsligt så förenas folk i samma ande. Alla hör om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Alltså Gud förenar. Och en dag i himlen kommer alla språk, folk och stammar lovsjunga Gud. Vi kommer liksom vara tillsammans igen. De som spreds ut är nu samlade genom den heliga ande. De talar kända språk. Och den heliga ande förenar oss människor. De hör, de ser och de talar. Tre saker som jag vill säga utifrån. Det var bara liksom upplägget. Tre saker från texten. Jag var inne lite på det förra veckan. Det första handlar om deras tal. Jag tänker nummer ett, punkt nummer ett. Om ni har, är i hemgruppen och pratar så. Lärjungarna blir begripliga, inte obegripliga. Jag talade lite om det förra söndagen. När den heliga ande fyller dem så blir de begripliga för andra människor, inte obegripliga. Vi tänker att andens utgjutelse och hänryckningens tid och extas eller vad det står om i vissa. Det skulle kunna vara att man blir helt konstig, man blir galen. Någonstans blir lärjungarna inte alls galna och konstiga. De blir begripliga för vanliga människor. De börjar berätta om vem Gud är så att folk förstår. Någonstans är helig ande, tror jag, den hjälp vi behöver för att kunna förmedla evangelium om Jesus Kristus. Du kan försöka med massa ord, men någonstans så behöver det överbevisas i ande och kraft. Och då behöver man en helig ande när man talar. Och så blir man kanske begriplig, inte obegriplig. Det står om det här i Korintherbrevet. Paulus talar, antal, hela församlingen håller gudstjänst och alla talar med tungor. Det handlar om ett bönespråk som talas mellan dig och Gud. Det är obegripligt för andra människor vad du står och gör som kristen om du står och ber i tungor. Men någonstans, om det då kommer in en oinvigd, säger Paulus, eller otroende, så säger de, ni är galna. Ja, det är sant. Många kristna kallas galna som ber i tungor. Därför att de förstår inte. Man blir obegriplig. Men när anden kommer över så ska du tala med ord som blir begripliga för den som inte tror. Jag tänker att så är det andefyllda livet. Jag har berättat många gånger när jag blev, jag ska säga andedöpt, fylld av helig ande. Det här är en företeelse som står i Bibeln. Johannes talar om att ni ska bli döpta helig ande. Det står gång på gång apostlarna när anden kom över dem. En helig ande fyllde dem. Det är ungefär ord för samma sak. Men någonstans så hade jag kommit till tro på Jesus som 19-åring. Jag följde honom, jag trodde honom. Och i den vandringen så förstod jag att det finns mer att få. Jag behöver ha Guds ande i mitt liv. Jag hade Guds ande, född av ande. Men jag behöver bli andedöpt. Så jag låg på mina knän och jag bad i mitt hem, i min lägenhet i Uppsala på universitetet. Läste jag i samma veva och bodde i studentboende där. Och så kom Guds ande över mig och jag började tala i tungor. Jag var själv. Det var inget häftigt möte. Jag var ensam med Gud. Jesus var där och heliga ande fyllde mig. Vad händer då? Blir jag konstigare? Nej, jag tycker inte. Man kan inte bedöma sig själv kanske, men personligen tycker jag inte att jag blev galen. Jag tycker att jag fick en hunger efter Guds ord och en längtan efter att dela med mig av Jesus. Det är det som händer. Det var liksom inte företeelsen som sån jag började söka, det var Jesus. Jag vill ha han. Jag vill ha mer av hans närvaro, jag vill ha mer av liksom, få se hans härlighet i mitt liv och få berätta för andra om det jag har mött. Det är andens utgjutelse, det är pingsten. Man vill berätta. Man kan inte vara tyst. Men när man sett och hört och upplevt. Och man får kraft att tala på ett begripligt sätt så andra kan förstå. Det var det första. Pingsten, det andra. Pingsten gör lärjungarna gränsöverskridande. Inte inskränkta. Det är det som händer. De är beredda att gå över ganska mycket gränser för att nå ut med evangelium. De är inte instängda, inskränkta i sig själva. Det är viktigt för den kristna kyrkan. Pingsten får liksom alla murar att falla. När alla folk och språk och kulturer med samma längtan får samma ande och får höra på sitt språk om Guds väldiga gärningar så bryter de gränser. Vad gör Petrus? Han kliver fram. Jag läste det sista versen. Han kliver fram och predikar utifrån Joels bok som jag citerade i början. Och folk hör om Guds väldiga gärningar och det hugger till i deras hjärtan. Och de frågar vad ska vi göra? Jag omvänder er och bekänner era synder så ska ni få den heliga ande som gåva. Pingsterna liksom river ner murar mellan människor, olika språkgrupper där i Jerusalem. Det är ju svårt alltid att prata om gränser i kyrkan. Därför det är också sant att Paulus säger i Romarbrevet 12 att vi inte ska anpassa oss till den här världen. Så någonstans så ska vi inte vara inskränkta, instängda, men vi ska vara gränsöverskridande, men vi ska heller inte anpassa oss till världen. Det är svårt att sätta de här gränserna. För ibland är kyrkan i sin iver att hålla sig ren, stänger in sig, så blir man ju bara en liten sektgrupp. Vi ska vara rena från allt annat där ute, all den onda världen, mörka världen. Så har man den inställningen så blir man inskränkt. Det är inte det som är tänkt med anden. Vi ska gå ut. Vi ska gå ut. Från Judén, Jerusalem, Judén, Samarien till jordens yttersta gräns. Du ska gå. När anden fyller dig så ska du gå till människor som ännu inte har hört evangelium. Det var därför du fick anden. Inte stänga in dig och hålla dig liksom borta från världen. Men heller inte anpassa sig till världen. Det är en annan predikan för en annan gång. Anden gör oss gränsöverskridande lik Jesus. Jesus han retade upp religiös elit gång på gång på gång. För han var med människor som ingen annan faktiskt ville vara med om man nu skulle vara en lärare. Han umgicks med prostituerade, han umgicks med tullindrivare, de som ingen ville vara med. Han hade en lönnmördare med i sitt eget gäng, en zelot. Han hängde med Simon den spetälske strax innan han ska dö, står det. Samma vecka han ska dö så var han med Simon den spetälske. En spetälsk ville ingen vara med. Där var Jesus. Gränsöverskridande gång på gång på gång. Han beredde att gå dit människor, där människor behövde honom. Anden förenar människor och gör att du vågar gå över gränser för att nå ut med evangelium. Jag berättar det här också många gånger, men på något sätt så den heliga ande är ju det som förenar människor som jag aldrig skulle umgås med. Umgås jag med därför att jag har en tro på Jesus och förenar mig. Jag känner närhet, jag känner tillhörighet, jag känner att vi hör ihop. Människor som jag aldrig annars skulle hänga med. Så är det. Jag är en otroligt enkel man. Jag är hemma med min familj, jag åker mina rullskidor, jag cyklar och jag är här i kyrkan. Och jag skulle bara umgås med de där rullskidnissarna om jag inte hade varit frälst. Faktiskt. Jag skulle bara hänga med massa sportnördar. Nu på något sätt så har jag fått en stor familj och får umgås med helt andra. Folk och språk och stammar. Samma när vi reste i Indien. Jag var där några gånger. När jag reste i Indien för ett gäng år sedan så reste jag med en liten indier. Ja, han var liten. Alla indier är inte korta. Men han var jättekort. Och jag är jättekort för en svensk. Och så hade vi Moamba med, missionsföreståndare i Kongo. Han var jättelång. Vi kunde inte knappt prata med varandra. Moamba kunde bara franska och jag kunde bara säga sava, ja, typ bonjour, typ det. Det var min. Och den lilla indien kunde inte heller nå franska. Så Moamba, han bara hängde med oss. Men på morgnarna, då böjde vi alla knäna och så bad vi och så kände vi ett. Jesus är här. Anden förenar oss. Jag skulle aldrig hänga med de här två killarna. Och så drog vi genom olika samhällen och var på olika möten. Anden förenar människor över hela världen. Ett folk blir vi genom anden. Det står inte att ni ska få kraft att sitta i ett kyrkrum och konsumera lite andlighet. Det står faktiskt inte det, även om det är fantastiskt att du är här. Och vi behöver kyrkan, det har jag pratat om så många gånger, vad församlingen är. Vi ska få kraft av heliga anden att bli vittnen i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Lärjungarna gick över gränser för att nå ut med evangelium. Det tredje och sista. Lärjungarna blir profetiska. De blir inte moralister, har jag skrivit. Jag ska försöka förklara det här. De blir inte moralpredikanter. De blir profetiska i sitt tal. Anden utgjuts. Som Joels profet talar om, era söner och döttrar ska profetera. Vad handlar det om? Ja, det föds en församling som är en profetisk röst i sin tid. Talar ut vad som är på Guds hjärta för folket. Söker Gud i kammaren och förstår vad som är på Guds hjärta för ett land. Och talar ut för ett folk, för en plats. Profetiska i sitt tilltal. Det är den heliga ande som verkar genom lärjungar. De blir inte moralpredikanter. Paulus skriver i Korint, anta att alla talar profetiska ord från Gud. Och så kommer människor in i den situationen och hör det. Och en otroende kommer in och blir genomskådad av Gud. Ja, alla som finns i hans innersta, allt som finns i hans innersta blottas. Inte för att döma, inte för att vara moralist, utan för att rädda. Då kastar han sig ner och tillber Gud Hos er finns verkligen Gud. Alltså när det profetiska ordet talas ut genom tungotal men också uttyds att det är Gud som talar. Då kan du överbevisa. Jag hade umgås med kristna i 2 veckor i sträck. Och det var inte att de var på mig hela tiden om min moral och mitt språk. Och hur mycket svordomar jag svor. Även om Jesus försökte ändå att jag skulle lugna ner språket lite. Men någonstans så var det inte det som överbevisade mig om att jag behövde Jesus. Det var ju deras anden i dem, glädjen i dem, livet i dem. Och så överbevisades jag och så bekände jag min synd och så började jag följa Jesus. Och så förvandlades mitt språk, förvandlades min moral, förvandlades faktiskt min etik. Förvandlades min syn på andra människor, andra nationaliteter. Allt detta förvandlades ju därför att Guds ande bor i oss. Det kom inte med pekpinna först. Moralen kom sen när jag hade mött Jesus. Det behöver vara profetiska. Det är skillnad på att vara det och moralist. Moralisten svarar på frågan, vad är rätt och vad är fel? Är det förbjudet eller är det tillåtet? Ibland kan man tro att det här är den viktigaste frågan i kyrkan. Vi ska berätta för alla vad som är rätt och fel. Det var inte den tidiga kyrkans viktigaste uppdrag. Det var en profetröst och talade om Guds väldiga gärningar. Så att människor blev berörda och tog emot Jesus. Det är det du och jag kallar det till. Inte rätt och fel, utan att tala att Gud vill något med ditt liv. Gud har en framtid och ett hopp för dig. Gud vill leda dig genom allt. När en person tar emot Jesus så börjar Guds ande strömma i henne eller honom. Och så får han börja en bit i taget. Får han börja liksom laga, fixa, lägga till rätta. Och så tror jag att vi faktiskt lever med en annan moral. Jag tror att det sker. Även om kristna faller också. Så är nog tanken att anden ändå förvandlar så att vår moral ändå blir efter Jesu rättesnöre, Bibelns rättesnöre. Alltså Jesus är standarden, vi kommer aldrig nå upp, jag vet. Men någonstans så hjälper anden oss att leva rent. Hebreerbrevet 10 står det, genom anden ska jag lägga min lag i era hjärtan. Alltså Guds lag placeras inte som ord i en bok utan i hjärtat på den som tror. En församling som är profetisk visar på Guds väg för människors framtid. Anden strömmar in i människan. Jag pratade om det förra veckan. Du måste leva där strömmen är, där flödet är. Då börjar man se världen med nya ögon. Får en ny kärlek till människor runt omkring dig. Så talar Jesus profetiskt. Ni vet, in i den där kvinnan som hade haft flera män som inte var hennes man. Han talar profetiskt in i hennes liv. Han säger, 5 män har du haft. Den du har nu är inte din man. Så säger han inget mer om det. Och sen blir hon så berörd och förvandlad av hans ord. Och får säkert förlåtelsen och börjar leva ett nytt liv. Han är profetisk. Han pekar inte finger egentligen. Han bara profeterar över hennes liv och hon blir fri. Pingster gör människor profetiska i sin tid. Ibland behöver du vara modig när du sitter och samtalar med människor. Våga säga de där orden som är direkt från Gud i rätt sammanhang. Det har hänt mig några gånger. Jag satt och pratade med familjen Svensson. Ni känner dem inte. De heter inte Svensson. Det är ett påhittat namn. Jag satt och pratade med familjen Svensson. I en annan stad, på en annan plats. I en annan tid. Och så satt vi och samtalade. Och de har varit sökta av Gud länge. Faktiskt. Och så började de träffa en pastor. Vi träffades, vi pratade. Och vi satt och pratade i evighet om alla vrida och vända på bibelord och på islam och koranen. Det var alla möjliga saker vi skulle prata om. Till sist sa jag så här. Och det var profetiskt. Är det inte tid bara att ni tar emot Jesus? Han är här. För jag fick stopp på bara snacket. Och så säger de, jo, vi behöver ta emot Jesus. Och så fick deras liv en annan. Jag fick döpa dem. De är med i en församling på en annan plats. Någonstans behöver man bara det där ordet som berör hjärtat. Som kommer direkt och rör. Jo, det är tid för mig att ta emot Jesus. Har du hamnat i rädsla, försagdhet? Har du blivit tyst i din kristna tro? Det finns liv från den heliga ande. Det finns kraft idag. Så att du ska våga liksom gå ut och berätta. Ta på det här och leva i en profetisk tid. Gud sänder ut dig över gränser för att nå nya människor. Stäng inte in dig utan gå ut. Han kommer också hjälpa dig bli begriplig. Inte mer obegriplig. Han vill ge kraft idag. Amen. Amen. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack för ditt ord. Tack för den heliga ande. Tack för pingsten. Tack för det fantastiska att leva i närhet med dig, i närvaron av dig, Jesus. Tack att du är den som föder oss på nytt, du är den som förlåter synd, du är den som för oss in i ett liv med dig, Herre. Tack att det finns strömmar av liv från dig, Jesus, för var och en som tror och bekänner dig som Herre. Och vi vill säga i den här församlingen att du är vår Herre. Och vi ber dig, helige Ande, kom. Kom med ström. Ström från korset, ström från himlen, Herre, över oss, Jesus. Tack, Herre. Tack för dopet idag. Tack att vi får glädjas över att människor, unga människor, vill följa dig, Jesus. Tack att vi också får fortsätta gå. Gå ut och nå nya människor hela tiden, Herre. Tack, Jesus. Tack att du mötte mig, Herre. Tack att du räddade mig. Du ser att det var inte mycket, men du räddade mig, Herre. Och jag är så tacksam, Herre. Tack, Jesus, för det nya liv jag fick, Herre. Tack att du också reser oss upp så vi kan leva med en annan standard, en annan moral. Därför att du, helige Ande, bor i oss, Herre. Vi har fått lagen ingjutet in i våra hjärtan. Tack att vi vill leva rent, därför att du älskar oss först, Herre. Tack, Jesus, därför vill vi leva rent, Herre. Tack, Jesus. Tack att du är här. Amen.